dagens avsnitt av Vinn mer kommer vi titta på avelsprinciper. Valen du gör när du avlar kommer påverka vilka valpar du föder upp. Vad vill du egentligen? Vilken nivå vill du ligga på? Ja, det här kan hjälpa dig att vinna mer. Ja, då är vi redan inne på fjärde avsnittet utav Vinn mer. Jag släppte 3 stycken avsnitt på en gång. Och så här en knapp vecka efter så är det 1200 lyssningar. För mig är det helt fantastiskt. Det var mycket, mycket mer än vad jag kunde drömt om att det skulle bli så här i början. Att det är många som kunde vara intresserade av hundutställningspodd. Och det var ju låg i korten, annars hade jag aldrig satt igång med det här. Men att jag skulle få så många lyssningar på en gång, det var en absolut överraskning för mig. Och jag är jätteglad för det. Tusen tack för det. Och jag hoppas att du kommer tycka att efterföljande avsnitt också är intressanta. Se till att du prenumererar på podden i din podcastspelare. För det är ju sättet du säkerställer att du faktiskt inte missar något avsnitt. Nu är jag på resa. Jag är i Norge. Jag har haft handlekurs i helgen och så hade jag på fredagen privatundervisningar. Så nu är norrmännen rustade för våren och utställningssäsongen. I alla fall några utav er. Imorgon drar bilen iväg till Stockholm och där ska jag göra en del olika saker. Dels så kommer jag ha föreläsning. Jag kommer ha olika kurser, både för alla raser. Och jag kommer ha några rasspecifika kurser. Vidare kommer jag ha en klippkurs för Pomeranian. Och så avslutar jag allting med att vara med på ett möte på Svenska Kennelklubben. Jag vill nämna det där med klippkursen för Pomeranian. För det var lite speciellt nämligen. Och det var ju några pomutställare som vet att jag gör sådana saker som kontaktade mig och på kort varsel så satte vi ihop en skräddarsydd kurs. De hade en lokal de hade tillgång till och sen så gjorde vi rätt och slett så att vi gjorde ett avtal. Och om det är så att du också sitter på en idé, du kanske tycker att jag skulle vilja göra en handikurs för mina kompisar, vi är ett litet gäng på 10 pers eller någonting sånt där som skulle kunna tänka oss en kurs. Ja, kontakta mig så kanske vi kan få ihop någonting. Det kan ju många gånger vara bättre att jag reser än att alla deltagare reser till mig. Och jag är flyttbar. Jag tycker faktiskt det är ganska kul att resa och se nya platser. Så har du en bra idé, ett bra upplägg, kanske en bra utställningsplats att vara på. Det kan vara så att du har tillgång till en hall. Eller framåt sommar nu så kanske du har tillgång till några bra gräsmattor. Man kanske, någon gång har vi slagit upp ett större partytält och ställt utställningstält runt om det. Och så haft kurs där. Och då kan man faktiskt göra det även om det skulle vara lite regn i luften. Det kan ju vara så att ni är ett kompisgäng som gärna gör en sån sak. Men det kan ju också vara en klubb, en länsklubb, en ras eller specialklubb som skulle önska någonting sånt. Det är ju väldigt mycket handlekurser det går på. Men jag gillar ju allt som har med hundutställningar och utställningshundar att göra. Allt från avel, uppfödning till handling och grooming och hur man tar hand om hundarna. Så det finns mycket kul man kan göra. Och det är ju faktiskt så att det här är mitt jobb. Och jag kan inte tänka mig något bättre jobb att ha än att hålla på med hundar och hundfolk och få folk till att nå sina drömmar och mål. Och det är därför jag håller på med det här. Idag ska det handla om avel och hur man kanske kan tänka när man ska föda upp hundar. Det är ju så att du kanske har en tik som du funderar på att ta valpar på. Hur gör man för att hitta avelsdjur? Och jag ska inte komma med någon lösning direkt. Men jag ska sätta lite idéer i huvudet på dig hur du kan göra det här på det allra, allra bästa sättet. Det är ju dina val som uppfödare som kommer styra hur resultatet blir. Jag är faktiskt lite gammeldags för jag läser mycket. Jag läser böcker, jag läser artiklar, jag funderar mycket om hur man gjorde förr om åren och varför man gjorde det. Tar man bara till sig det som Kennelklubben och andra klubbar lägger fram nu så tror jag man går miste om en del faktiskt, för att det fanns kloka gubbar och tanter förr om åren som hade mycket tänkvärt att komma med, och jag ska faktiskt ta upp en av dem idag. Att läsa böcker och att läsa artiklar, höra vad andra har gjort förut, kloka personer, det kan hjälpa dig när du ska välja avelshund till din tik. Överhuvudtaget, duger hon att avla på? Är hon en hund som har något att bidra med till kommande generationer? Eller är det egentligen en medelmåtta som inte alls borde gå i avel och föra sina gener vidare? Det är ju du som uppföder och som bestämmer det. Och det är inte alltid så himla lätt. Du kanske behöver ta hjälp av en mentor för att förstå mer. De här avelsprinciperna som du nu kommer få höra kanske är en hjälp på vägen. Kanske kan inspirera dig vidare till att göra lite smartare val. Alla tikar behöver inte gå i avel. Alla tikar ska inte gå i avel. Precis samma sak som alla hundar. Hanhundar inte är avelshundar. Och det är du som uppfödare som bestämmer vilka val du gör. Och i slutändan då vilka valpar som du föder upp. Och man kan absolut bestämma sig vilken nivå man vill vara på. Det här avsnittet är inte bara för uppfödare. Det är inte bara för dem som aspirerar till att bli uppfödare eller som kanske har haft kullar, utan jag tror att man kan ha nytta av det även om man är kanske hanhundsägare. Det handlar ju om din hund ska gå i avel den också. Mest troligen så är det så att den hunden du har hemma just nu kommer inte vara din sista hund du köper, utan du kommer mest troligen skaffa fler hundar i framtiden. Det är ju tyvärr så att de lever ju heller inte för evigt. Och genom att förstå sig på hur uppfödare gör sina val så kanske du kan göra ännu smartare val och få tag på ännu bättre hundar för framtiden. Jag hoppas att det här avsnittet kommer att vara inspirerande. Jag hoppas att du kommer tycka det är intressant. Och det kan ju vara tankeväckande även om du inte håller med om alla principer. Även om du tycker kanske att någonting är överdrivet. Men det här var skrivet på 50-talet. Och jag i alla fall tyckte att det varit intressant att läsa om det. Läsa vad de kloka gubbarna som byggde upp en ras en gång skrev ner. Ja, det har varit ganska roligt att läsa på till det här avsnittet. Och jag har lärt mig ganska mycket nya saker. Bland annat att det jag trodde jag skulle prata om, det är inte riktigt korrekt. För att jag trodde jag skulle prata om en gubbe som heter Raymond Oppenheimer som födde upp bullterrier och gjorde den rasen till någonting helt speciellt. Han föddes 1905, så det här är ju väldigt länge sedan. Men det är faktiskt så att det som han har fört fram i punktform, 20 Basic Breeding Principles, det är inte ens han som har skrivit, men det var han som framförde det. Han som skrev det hette Ernest Eberhardt och det skrev han 1957. Jag ska gå tillbaka till det här med Oppenheimer, för att han är en väldigt intressant man. Oppenheimer var en väldigt stor personlighet och han var en uppfödare som satte verkligen avtryck på rasen bullterrier. Han skrev flera böcker och han var en stor domare som dömde på de allra största utställningarna, inklusive grupper på Crafts. Och ja, han har varit väldigt viktig, en viktig tänkare. Oppenheimer har skrivit flera böcker. De två som jag skulle kunna vara intresserad av att köpa ut av dig heter MacGuffin and Co. Samt After Bar Sinister. Skulle du råka sitta på dem och inte vilja ha dem längre, så hör av det till mig, får vi se. Jag tänker så här, att man kan lära sig massor utav historien och de som har gjort det före mig. Jag vill sätta det här i en kontext, de här 20 principerna. För det var ju naturligtvis på det viset att man hade ju runt kriget svåra förhållanden, och det blev så att man var tvungen att restaurera rasen. Och då gjorde man det faktiskt med 4 individer, och naturligtvis så var det ju hård linjeavel, hård inavel på de här hundarna. Och det var ju så man avlade väldigt mycket den gången. Och jag tänker att du måste ha med dig det i tankarna när man ser, för några av punkterna pratar just om utavel och linjeavel, inavel. Och vi kanske inte skulle gå framåt på det viset nu för tiden, men ja, man kan ha med sig det i alla fall. Och jag tycker att det finns så mycket tänkvärt i de här punkterna, att även om du skulle bli till och med provocerad utav det han hävdar om linjeavel, så låt inte det hindra dig från att ta åt dig utav de andra kloka idéerna och synsättet. Han hade ju en drivkraft, tror jag, som många utav oss skulle behöva ta med oss i våran avel. Det handlar ju om man vill göra något avtryck, om man vill göra någonting bättre, om man vill vara en uppfödare som faktiskt betyder någonting, eller om man bara föder upp valpar för att sälja. De här 20 avelsprinciperna finns i de skrevs första gången utav Ernest Eberhardt i 1957 i en bok som heter The Complete Bull Terrier. Och sen så är det då återanvänt i MacGuffin and Co. som Oppenheimer har skrivit. Och Eberhardt skriver just att det finns många olika avelsmetoder. Vissa är bra, andra är mindre bra. Och han skriver då att han skulle inte vilja vara den som talar om för er andra, vilken som är den rätta metoden. För det finns ingen rätt metod, utan man kan nå sina mål och framgång med på många olika sätt. Och därför så tänkte han bara att han skulle nämna det som har fungerat för honom, och kanske undvika att andra hamnar i fällorna. Så ja, nu får du lyssna på de här punkterna, och så hoppas jag att det kan ge dig lite tankar på hur du kan lägga upp din avel. Och jag tänker nu läsa upp de här, och jag har gjort en översättning av dem. Jag har i alla fall gjort ett försök. Det är inte alltid helt enkelt att få med sig alltihop. Och så tänker jag göra kommentarer åtminstone till vissa av dem. Nummer 1. Använd inte urskiljningslösa utavelskombinationer. Kloka utavelskombinationer kan vara av stort värde. En oklok kan producera alla tänkbara fel som kan finnas i rasen. Och jag skulle egentligen vilja ta bort ordet utavelskombinationer, för att oavsett kombination, gör inga urskiljningslösa kombinationer, skulle jag vilja säga. Kloka kombinationer kan vara av stort värde. En oklok kan producera alla tänkbara fel som kan finnas i rasen. För det handlar inte bara om utavel eller linjeavel, utan det skulle ju kunna vara vad som helst egentligen. 2. Linjeavla inte bara för sakens skull. Linjeavel med kompletterande typer kan bli rikt belönat. Med icke-kompletterande kommer det leda till omedelbar katastrof. Ja, han skräder inte med orden, och han är väldigt tydlig här. Och det är ju väldigt intressant det här, tycker jag, för att det här med att hitta kompletterande typer och sådär. Alltså man, det är ju ibland lite trial and error. Man får försöka sig fram lite grann och hitta vad som kommer funka och lära sig utav vad andra har gjort tidigare och lära sig av vad som funkade och inte funkade tidigare, tänker jag. 3. Ta inte råd från dem som aldrig haft framgång. Om deras åsikter vore värda att lyssna på skulle detta bevisats av deras framgång. Och visst är väl den lite tänkvärd. Titta på vad din rådgivare har för hundar själv. Mest troligen så kommer du ju, om du följer samma råd, inte ens lyckas få så bra hundar. Så ja, överhuvudtaget med hund så finns det ju så himla många som kan, tycker om och som ger råd. Men det gäller att skilja på vem som man vill lyssna på där. Tycker den är väldigt tänkvärd. Och det handlar inte bara om avel. Det gäller egentligen om allting. Och ja, var lite kritisk till vad den som pratar har för framgångar själv. Det kan jag ju tycka också. 4. Tro inte på den populära klichén om att brodern eller systern till en stor champion är precis lika bra att avla på. För varje gång det är så är det 100 som inte är så. Det beror på det enskilda djuret. Och där skulle jag väl kanske också vilja ändra på den där, om man fick skriva om den. För att det handlar väl inte om att en hund är en stor champion, utan om man vände på det och skrev till en stor avelshund, så hamnar man ju rätt i det. Det är ju inte säkert att en champion är en bra avelshund, utan ja, men och då tycker jag ju också lite samma som honom. Det är väldigt få hundar som egentligen är riktigt bra avelsdjur, och om man vill ha en riktigt bra avkomma så är det den riktigt bra avelshunden du vill hitta och satsa på. Och då blir faktiskt inte systern eller bron lika bra. 5. Tillskriv inte din egen hund fördelar som den inte har. Självbedrägeri är en språngbräda till misslyckande. Ja, här pratar man egentligen, som jag ser det, om kennelblindhet. Kennelblind har man ju hört ordet förut, och ja, det gäller ju här att man ser sina hundar med en objektivitet, att man är neutral, att man bedömer verkligen det som är verkligheten. Annars blir man kennelblind, och den kennelblinda, ja, då blir man bara en pratmakare istället för att man verkligen får till det. 6. Avla inte på medelmåttor. Avsaknaden av ett fel betyder inte på något sätt att den egenskapen är hundens styrka. Och den där säger sig ju självt egentligen, men vad är en medelmåtta egentligen? Och ja, det får man ju avgöra själv, vart vill man någonstans. Och mest troligen så kommer inte din hund, om den är av en medelmåttig kvalitet, kommer den inte avla stjärnor, om det är så att du vill ha stjärnor eller riktigt bra hundar. Nu pratar inte jag bara om utställningsframgångar egentligen, utan man kan vara en bra hund på många olika sätt. Men ja, du kommer mest troligen avla valpar som är ungefär i standard med föräldrarna. Så vill du öka chanserna för bättre kvalitet, så är det bättre hundar man får försöka avla på hela tiden. Det är ju så man får tänka på alltihopa. Och det där med avsaknaden av fel och så, det kommer vi ta upp på en lite senare, några senare punkter också. 7. Försök inte linjeavla på 2 hundar på samma gång. Det kommer sluta med att du inte linjeavlar på någon av dem. En klassisk form av linjeavel är ju då att samma hund liksom ligger flera gånger i stamtavlan. Och då blir det ju som att man försöker få till, konservera den hundens egenskaper och typ och får det till att bli mer utav detsamma utav den hunden. Och om det då är flera hundar, då blir de som, så att det tar ut varandra. Det är så han menar med den punkten. 8. Bedöm inte avelshunden av hans sämre avkommor. Alla avelshundar producerar skit ibland. Vad som är av betydelse är hans bästa avkommor. Och jag tycker väl kanske så ofta folk gör när de argumenterar varför de inte vill använda den där avelshunden som kanske skulle vara ett ganska bra val som de får föreslaget för sig. Då börjar man se på det sämsta hunden har gett istället för möjligheter. Oavsett så vill jag säga, min egen erfarenhet är att det blir mycket bättre om man klarar av att se allting ur ett lite mer positivt perspektiv. Samtidigt är det väl också så att bedömer man tvärtom avelshunden på en enda bra avkomma så gör man nästan lika stort fel. För att det är väl egentligen så att om man ska bedöma hans avelsvärde så borde man ju kanske se på någon typ av medelvärde, att man verkligen får lite bättre utav alltihopa. Och är det så att han har parat en tik som är närbesläktad och kanske väldigt typlik din hund, ja, då kanske man kan få en vägledning utav hur man kan förvänta sig att det skulle lyckas med din tik också. 9. Låt inte personliga känslor influera ditt val av avelshane. Den rätta hanen för din tik är den rätta, oavsett vem som äger den. Och här, den här tror jag är väldigt, väldigt vanlig. Att man tycker det här med personliga känslor, när man läser det på det här viset som det är skrivet här, så handlar det väl kanske om att man tycker om ägaren till hunden. Man har sett den och man tycker att det är en trevlig hund och såna här saker. Men framförallt kanske att den bor nära er, tycker om ägaren och såna här saker. Och det kommer ju inte göra att valparna blir något som helst bättre. Och man ska ju försöka se på alla tänkbara avelshundar med samma ögon. Och oavsett, det kan ju vara så att till och med den hunden som du egentligen borde använda kanske ägs av någon du inte pratar med, någon du kanske inte ens tycker om. Och ja, det gäller att leta avelshundar lite neutralt sådär. 10. Låt inte beundran av en avelshund förblinda dig för hans fel. Om du gör det blir du snart offer för självförgiftning. Det var lite svårt att översätta det där. Men det handlar ju naturligtvis om att det är klart att du väljer, du har gjort ditt val. Du har bestämt dig för den där avelshunden. Och alla hundar har både fel och förtjänster, eller brister och förtjänster. Och om du inte är medveten om hundens brister och fel kanske, utan överser dem totalt, då kan det ju hända att du faktiskt förstärker dem ganska mycket. Det kan ju hända att din tik har samma fel och brister. Och det kan hända att du i nästa generation igen tar ytterligare en avelshund som har motsvarande fel och brister. Och då helt plötsligt så är du liksom på helt fel väg där. Så även om du har bestämt dig för en hund, även om du tycker om en avelshund, så är det naturligtvis så att det finns brister även där. Och det kan vara nog så viktigt att ha i åtanke. 11. Para inte med hundar som har samma fel. Du ber om problem om du gör det. Ja, och där är vi ju tillbaks på samma sak som jag precis var inne på i punkt 10. Nyheter. Den 15 till 17 mars höll Svenska Kennelklubben sin generella domarkonferens. Drygt 230 domare närvarade. Första dagen ägnades åt svenska raser och vidareutbildning av dem. Presentation av både vanliga och ovanliga raser som har Sverige som hemland. Den obligatoriska generella domarkonferensen hölls på helgen. Det handlade om den framtida utställningsverksamheten. Vi fick höra om hot och möjligheter för Kennelklubbens verksamhet. Själv deltog jag som utställningsdomare naturligtvis. Och dessutom var jag moderator för en paneldiskussion som handlade om utställningsdomaren ur ett internationellt perspektiv. Nu tillbaks till Abels principer. 12. Glöm inte att det är helheten som räknas. Om du glömmer en fördel i jakten på en annan, kommer du att betala för det. Ja, och det där är intressant, för man avlar ju mot ett ideal. Man avlar mot ett ideal som är beskriven i rasstandarden naturligtvis. Och när man sen gör sina val med det materialet man jobbar med, ja då blir det ju som att man tolkar den rasstandarden och vad som är viktigast. Och den här helheten, vad är det man egentligen letar efter? Vad är det som du ser är essensen utav den här rasen? Och när man då vill utveckla vidare och få in nya fördelar, då är det ju lite grann risken att man går miste om det man redan har åstadkommit. Och det gäller att vårda det man har. 13. Sök inte den perfekta partnern för din tik. Den perfekta hunden eller tiken finns inte, har aldrig funnits och kommer aldrig finnas. Och så är det väl kanske att vi jobbar mot ett mål som man aldrig kommer nå, utan man har en drömmål och man har en bild på hur man vill att hunden ska ha och vilka egenskaper den ska ha. Och då handlar det ju om allt. Det handlar inte bara om hur hunden ser ut eller vilken exteriör den har, utan också hur den är och hur den är i temperamentet och vilka egenskaper den har på det hållet. Och jag tänker också naturligtvis, vad vi absolut aldrig får missa, det är ju hälsa. Och det vill man absolut inte tumma på. Jag tycker den här punkten är väldigt viktig att framföra idag. För att det verkar liksom som tidens melodi väldigt mycket har blivit att man tar inte riktigt reda på hur man ska avla på riktigt. Man läser inte de här, vad de här kloka människorna förr om åren har gjort. Utan man drar ett streck över det och sen så går man på minsta möjliga. Och minsta möjliga är ofta att man tar alla de här hälsotesterna och finner ut av vilka resultat man får avla på. Och sen så hittar man då en avelshund som så att säga med bokstäver och siffror på resultaten kan passa och komplettera din hund, och sen så kanske rätt färg och rätt storlek och hårlag eller vad det nu handlar om för någonting, och sen så enas man med sig själv om vilka hundar som finns, och man kanske till och med där i den ekvationen tar med att man inte vill resa mer än 20 mil eller 10 mil, och då är det väldigt, väldigt få hundar man väljer emellan, och den hunden man helt plötsligt bestämmer sig för är mest troligen inte alls den mest lämpade för din hund. Och jag tycker att det där är någonting som man faktiskt får fundera lite grann över, att den perfekta hunden handlar inte om vilka siffror och bokstäver den har i första hand på hälsotester, utan man måste ta in mycket, mycket mer i ekvationen, och man måste försöka ta med många fler hundar i sina val när man ska välja avelsdjur. Och man får faktiskt inte bättre avkommor än kombinationen man lyckas få till. 14. Var inte rädd att avla på hundar med tydliga fel så länge de har gottgörande fördelar. Brist på förtjänster är det överlägset största felet av alla. Ja, och den där har jag nog jobbat ganska mycket med faktiskt under årens lopp. Och den, den kräver att man förstår sig på sin ras på riktigt sätt. Och det tar lång tid faktiskt att lära sig. Och man måste ha bra mentorer, tänker jag, för att kunna förstå en sån här punkt till fullo. Brist på förtjänster är det överlägset största felet av alla. Den får man suga på faktiskt. 15. Para inte icke-kompletterande typer. Ens förmåga att känna igen typ med ett ögonkast är en uppfödares största gåva. Fråga en framgångsrik uppfödare om en kan förklara detta ämnet. Det finns inget bättre sätt att lära sig. Och jag skulle definiera icke-kompletterande typer som att ha samma fel och brist på samma fördelar. Den var ganska svår att översätta, ska jag säga, den där. Men jag kan väl säga några ord om den, kanske som jag i alla fall uppfattar att författaren har menat med det här. Och det som jag kanske tycker är allra, allra viktigaste, det är ju det här att känna igen typ med ett ögonkast är en uppfödares största gåva. Och man kanske inte ens behöver säga att med ett ögonkast, men bara det att man känner igen den rätta typen och att man värdesätter den, det gör ju att man helt plötsligt kan ta helt, helt andra val. Och jag kan ju säga att min förståelse av typ i min ras, den har ändrats över tid. Och det jag tyckte i början, det har faktiskt blivit lite förändrat med tiden, med erfarenhet och med att ha sett enormt mycket hundar och pratat med väldigt många uppfödare under årens lopp, så har jag förändrat mig och fått en, vill jag tro, en lite bättre syn på det här, lite mer neutral syn och blivit lite mer objektiv kanske. Och det här har ju liksom växt fram med hjälp av många andra människor som har kunnat förklara för mig hur saker och ting hänger ihop. Men även genom att läsa mycket litteratur och sådana saker som, ja, lyssna på den här podden till exempel. Läsa en sån här bok som Oppenheimer har skrivit kan ju göra att man får en mycket större förståelse för vad man håller på med. Sen det där med icke-kompletterande typer, ja, den var lite knepig att få fatt på. Men det handlar ju då om att hitta para två hundar som kan komplettera varandra, och det som man vill ju i vart fall inte cementera i avkomman samma fel och samma brist på förtjänster, som man säger där, för då får man ganska tråkiga hundar till slut, utan man måste ju föda upp hundar som eller man måste ju ha en inställning att kombinationen kommer kunna resultera i betydligt bättre resultat än föräldrarna förhoppningsvis, och att man gör ett framsteg i aveln och att man får rättat till det som kanske inte var fullt lika bra på föräldrarna. Så tänker jag i alltihopa det där. Och man kan ju tänka så, men samtidigt så är det ju också rätt så svårt, och speciellt när man har kommit lite längre i alltihopa. Om man startar på en lägre nivå med lite sämre hundar, då är det ju rätt så lätt att göra framsteg. Men ju högre upp man kommer, ju bättre individer man har att jobba med, desto svårare är ju naturligtvis att göra framsteg i aveln. Och nu kommer några punkter som har framförallt med bullterrier att göra. De är relevanta även för andra raser, men det här var ju skrivet just för bullterrier. Och bullterrier är ju huvudet speciellt viktigt på. Och från den tiden när de här sakerna skrevs, så har huvudena förändrats faktiskt ganska mycket. Det ska man veta, men jag tänker att man kan sätta in det här i sin ras och sin erfarenhet, och jag ska nämna lite grann om det, hur jag ser på det. Nummer 16. Glöm inte nödvändigheten att bevara huvudets kvalitet. det försvinner i ett nafs om du gör det. Och när det gäller min ras pudel så är huvudet också rätt så viktigt faktiskt. Och jag kan ju säga det att lägger man inte ner någon större vikt vid det och slarvar över det och parar med hundar som har sämre huvuden och huvuden bak i stamtavlan till hundarna, om de är sämre, ja, då kommer kvaliteten av huvudet försvinna direkt och man kommer få rätt så dåliga huvuden. Om man ska få bättre huvuden och förbättra huvuden, då måste man verkligen se till att stamtavlan man jobbar med har bra huvuden bakom sig, annars försvinner det direkt. Det är svårt att föda upp fina huvuden och det är många detaljer ofta som ska vara på plats, så att det försvinner snabbt om man inte verkligen satsar hårt på att få till det. Sen är det ju naturligtvis inte alla raser som har så där huvudet ligger på en så hög nivå på prioriteringslistan, kan man säga. Men många raser så sitter just typ i huvudet och det måste man lära sig hur viktigt huvudet är. Och inte bara lära sig hur viktigt huvudet är, utan man måste bestämma sig själv för hur viktigt man tycker huvudet är och vad man själv önskar att föda upp för typ av hundar och vilken modell på huvudet man önskar att det ska vara. Naturligtvis i linje med rasstandarden och vad den beskriver. Nummer 17. Glöm inte att substans plus kvalitet borde vara en annan av dina målsättningar. Vilken idiot som helst kan föda upp det ena utan det andra. Och substans är ju naturligtvis superviktig just på bullterrier. Nummer 18. Glöm inte att ett storartat huvud plus sundhet borde vara en av dina målsättningar. Många kan föda upp det ena utan det andra. Och för att det här ska vara lite mer allmängiltigt och gälla även på din hundras, så kan man ju sätta in andra egenskaper som är just viktigt på just din ras. Och i det här läget så handlar det om att föra upp en helhet av alltihopa. För tänker man bort en egenskap, glömmer man bort en egenskap, så kommer det vara svårt att få tillbaka den i nästkommande generation. Det är liksom en helhet man föder upp och det ska man ha klart för sig. Och nästa punkt handlar ju också om bullterrier speciellt, men där kan du sätta in din hundras namn också. Fördöm aldrig en storartad bullterrier. En vacker sak är inte bara en glädje för alltid, men en storartad bullterrier borde vara en källa till estetisk stolthet och glädje för alla rasentusiaster. Och jag tycker att den där är en ganska intressant punkt faktiskt. För att jag märker ofta att folk har svårt att uppskatta en riktigt, riktigt fin individ. Och man har väldigt snabbt att tänka bort den hunden och komma med orsaker till varför den där hunden som vinner på utställning gör det. Och man hittar alla möjliga orsaker till varför och anser att domarna emellanåt är korrupta och så vidare. Men är det en vacker hund så är det en vacker hund. Och man får ju, och det får ju vara med i din målsättning att föda upp någonting som är så bra. Men ibland så hör jag att man inte ens uppskattar det där vackra, utan man då har man åsikter om att ja, men den har ju en hund bak i stamtalen som man absolut inte kan tänka sig använda, eller att den har egenskaper hälsomässigt som man inte vill peta på. Och så må det ju vara, men man kan ju faktiskt uppskatta en vacker hund ändå. Och klarar man inte av det, om avundsjukan tar vid, ja, då är man på lite fel spår, tänker jag. Och jag kan ju säga det där, jag måste erkänna själv att det där har hänt mig också. Det har gjort det. Men vackra hundar är vackra hundar. Och det är en skönhetsupplevelse. Och ibland kanske man inte ska sönderanalysera alltihopa, utan faktiskt se till att ge sig hän till skönheten. Och nummer 20, den allra sista punkten. Nöj dig inte med något annat än det bästa. Det näst bästa är aldrig bra nog. Ja, den visar ju verkligen vilken målsättning författaren till de här punkterna har. Och där får man ju bestämma sig. För naturligtvis så kommer valen man gör i aveln, vad man satsar på från början, vilka avelsdjur man köper in och sen så vilka val man sen gör under resans gång och hur man selekterar. Det kommer ju ha stor betydelse för hur din uppfödning kommer se ut. Och det är ju en inställningsfråga, var du vill hamna någonstans och hur mycket du är beredd att investera för att få till det. För att det kommer vara en investering både i pengar, i tid, i kraft. Och det är blod, svett och tårar som gäller om du verkligen ska få till det. Ja, nu har jag ju kommit med de här avelsprinciperna som Oppenheimer skrev i sin bok, som det då tagna utav Ernest Eberhardt. Jag tycker att de är intressanta. Man kan tycka att de är förlegade, men det finns mycket tänkvärt också. Och låt inte det här med inavel och linjeavel och sånt hindra dig från att se allt det andra som faktiskt är riktigt bra saker också. Och jag ser det här som en inspiration och motiverande till att arbeta vidare mot det allra högsta målet och föda upp den allra bästa hunden som någonsin har funnits. Och det är ju ett sånt där mål som mot en perfektion, mot den perfekta hunden. Det har i alla fall drivit mig. Och någon av mina hundar har kommit lite närmare än många andra. Men perfektion, det är ju naturligtvis omöjligt att uppnå. Men någon hund kanske börjar närma sig där. I ett senare avsnitt kommer jag ta upp avel ur ett rent personligt perspektiv, där jag har tänkt delge mina egna erfarenheter, både positiva och negativa, för att jag har också haft en god del utav blindvägar. Jag har gjort en del fel själv som inte lyckades. Och jag har också gått vägar som har gjort stort framsteg. Jag har ju lyckats rätt så bra, vill jag säga själv. Jag har fått Hamilton-plaketten och jag har fött upp en del hundar som har varit viktiga för min ras framtid, som varit hörnstenar. Jag har importerat ganska mycket hundar, ska jag säga, från andra länder. Jag har faktiskt importerat ungefär 20 stycken hundar från Japan. Och Japan är ett stort land när det gäller toypudlar bland annat. Eller framför allt, ska jag säga. Men ja, vad succén kommer vara för dig, det kan inte jag sitta här och säga, utan det får vi ju se. Och jag hoppas att jag kan motivera dig framåt. Nu kanske du är en tikägare som funderar på att ta en kull på din hund, och det är ett stort ansvar och det är inte lätt. Det är ganska svårt faktiskt. Jag råder dig till att ta hjälp av mentorer och se vad de kommer med för någonting, någon råd, och fundera ut någonting riktigt, riktigt smart. Det här kan ju också vara en bra hjälp för dig som är hanhundsägare och fundera lite grann på hur man ska låna ut sin hanne i avel och vad man kan tycka är smarta grejer. Och kommer det här verkligen hjälpa rasen framåt, eller kommer det bara producera några valpar och sälja? Och ja, det kan man ju fundera lite grann över. Då tackar jag för att du har lyssnat på dagens avsnitt utav podden Vinn mer. Det har handlat om avelsprinciper. Det har varit gamla principer. Vi har lyft upp i ljuset, tittat på dem. Jag har kommit med några personliga åsikter kring dem, lite kommentarer. Och ja, det är upp till dig vad du tycker. Var det här någonting att ta med sig, eller var det bara lite spill av tid? Ja, det får du avgöra själv. Nästa veckas avsnitt kommer handla om showighet. Det kommer alltså handla om handling. Hur får du till hunden showig? Det är kanske inte alla hundraser som ska vara jätteshowiga och kastas ut med högburet huvud. Vad showighet innebär i din ras, det kan ju vara helt annorlunda än vad som handlar i vad som det är i andra raser. Men ja, jag ska prata om det ur ett handlingperspektiv, hur du kan tänka för att få till det med din hund. Om du tyckte att det här var ett intressant avsnitt, se till att du inte missar några av de andra. Tryck på prenumerera-knappen. Gå gärna in på www.podchaser.com. Logga in och sök på podden Vinn mer och skriv en rating och review. Tusen tack för att du ville lyssna på det här avsnittet av Vinn mer!